Podplay. En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Jaha, vad ska vi prata om idag då? Alltså jag blev nämligen inspirerad av gästen som ska komma hit alldeles strax. För jag fick nämligen veta när jag gjorde min lilla research om honom att till hans poddar så skriver han, eller framförallt kanske den största av dem vet i alla fall, att han skriver inget manus när han gör sina avsnitt. Vilket är, jag bara, gud, jag skriver ju alltid manus till mina intron. Och då kände jag så här, men okej, nu blev jag inspirerad här. Kanske jag testar och bara så här, freeflowa lite, se vad som händer. Sen är ju han en storyteller av rang, eftersom att han liksom har varit i teatervärlden i väldigt många år. Och skådis, och du vet liksom, ja, han kan ju det där. Jag gick på teater i typ 4-5 år när jag var barn. Så jag vet inte hur mycket det hjälper mig just nu. Han har ju gått på riktig scenskola och sånt. Inte fast det kanske hjälper med storytelling. Skitsamma. Men i alla fall. Och tydligen inte nog med att han liksom inte har något manus. Som man tror när man lyssnar på hans podd. Det trodde jag i alla fall. Jag bara, gud vilket bra manus, tänkte jag. Utan det är också så att han inte gör någon redigering. Alltså han klipper inte bort någonting. Ingenting alls. Kanske typ om det är någon nysning eller något. Men annars ingenting. Okej, till mitt improviserade manus. Ska vi se hur det här går. Jag har i alla fall ett tema i huvudet. Jag tänker på hur mycket som har förändrats i nykterheten. Hur mycket fint som verkligen har hänt. Men utan att låta för cheesy så måste jag också komma in på då att säga att om jag, när jag var 20 år gammal, alltså för typ, vad blir det, 15 år sedan. Om jag hade vetat då hur jag skulle leva mitt liv idag, så hade jag bara, ursäkta, vem har jag blivit? Varför är jag så tråkig? Skaffa ett liv, typ. Alltså för när jag var 20, jag måste tänka, vad gjorde jag när jag var 20? Ja, men när jag var 20 år, då hade jag ju tagit studenten något år tidigare. Jag bodde i Malmö då. Just det, jag bodde i Malmö. Jag hade flyttat dit alldeles nyss, tror jag. För jag började plugga på Malmö högskola. På mänskliga rättigheter. Det var ett program. Jag hade nämligen en ambition direkt efter gymnasiet att jag skulle jobba för FN. För mänskliga rättigheter och sådär. Det blev inte så mycket av det. Riktigt. Alltså jag har gjort mycket volontära grejer i organisationer och så, men jag har aldrig jobbat för FN. Men det är väl inte för sent. Hur som helst. Jo, det är det nog. Skitsamma. Och då i alla fall så pluggade jag på, hade precis börjat plugga. Jag gick all in på plugget för att jag var en sån jäkla prestationsprinsessa redan då. Jag var tvungen att få liksom högsta betyg, annars var jag sämst. Och samtidigt som jag liksom pluggade på som en idiot, alltså jag pluggade så jäkla mycket. Man hade inte så mycket föreläsningar, så det var mycket liksom så här, sköt ditt eget, annars så kuggar du typ. Nej, men, ja, men lite så att så här, det var mycket frihet under ansvar, och det där ansvaret tog jag verkligen på blodigt allvar. Alltså det var till och med så att jag många gånger i veckorna inte ens följde med på de här studentfesten och sånt, för att jag ville vara hemma och plugga. Men däremot, på helgerna, då hade jag gett mig själv permission att köra loss. Så redan under liksom den tiden när jag var 20 och bara så himla vilsen och så här, plugga någonting som jag tänkte att det här låter nog bra, vi får se hur det blir. Jag hade knappt någon aning vad jag började för utbildning. Liksom. Det hette ju mänskliga rättigheter och jag ville jobba för FN, så det lät ju bra. Liksom. Men Du vet, jag kom till en ny stad. Hade fått in massa nya människor i mitt liv. Och kände att jag kan ju inte liksom lära känna alla de här människorna utan att dricka. Alltså det går ju inte. Jag kan ju inte vara hemma en helg och bara titta på tv med min dåvarande pojkvän. Alltså det går ju inte. Fy fan vad tråkigt, vi måste ju ut, vi måste ju kröka. Och sen så blev det alltid för mycket redan då. Det blev mycket ångest, det blev bråk. Jag vet att jag bråkade jättemycket med min kille då. Alltså vi bråkade jättemycket, särskilt på fyllan. Eller jag började bråka med honom jättemycket på fyllan. Och så fick jag ångest över det. Och sen så fick jag liksom alltid be om ursäkt dagen efter. Och så jag ska aldrig mer bli så, jag ska aldrig mer bli så. Jag lovar. Och jag kände verkligen, jag ska aldrig mer bli så. Men något jag glömde bort i den stunden var ju att det är lite svårt, om till och med kanske omöjligt, att ändra ett fyllebeteende. För när man blir personlighetsförändrad på fyllan så bara är det det som alkoholen gör med den, och that's that. Och jag kräktes jättemycket också av alkohol under den här perioden. Alltså hela tiden, men ändå fortsatte jag dricka. Jag tänker en normal person kanske då drar ner på sitt drickande när det blir bråk och spya hela tiden, men inte jag. Men samtidigt så kunde jag liksom inte förstå hur man skulle kunna leva livet på ett annat sätt. Alltså jag kunde inte bara vara tråkig och ha en hemmakväll på helgerna. Liksom. För att då hade det inte varit en riktig helg ungefär. Så om vi spolar fram då tiden till 15 år senare, så har rätt så mycket förändrats här. Jag menar, alltså nu för tiden så älskar jag att ha lugna hemmakvällar. Jag sa till min pojkvän senast igår att så här, när vi ses i helgen så kan vi snälla ha en chips- och dippkväll och kolla på Gift i första ögonkastet. Och när han sa ja, bara ja. Och jag bara så här, känner hur jag verkligen ser fram emot den här hemmakvällen med honom. Och bara sitta hemma och dricka läsk och äta chips. Alltså, så himla nice. Man kan tro att jag är 10 igen, men jag älskar det. Och liksom, inte bara det, men att så här, jag tycker det är så skönt att få gå och lägga mig när jag är trött i tid. Och vakna tidigt. Att liksom ha en lugn och skön morgon. Att meditera. Och så här, att jag liksom nästan gråter av lycka bara jag tänker på att bara få hänga med en kompis i solen och äta glass. Som jag vet att jag ska göra nästa helg. Jag har en kompis som kommer tillbaka från en utlandsvistelse, så jag bara ser jättemycket fram emot det. Alltså det är liksom det är verkligen det här jag vill påminna dig om, som kanske inte har varit nykter så länge, som tror att livet blir tråkigt nu, att så här, det är helt sjukt hur saker och ting förändras. Hur man helt plötsligt börjar värdera saker på ett helt annat sätt än vad man gjorde förut, och vad man tycker är meningsfullt och nice verkligen verkligen ändras i nykterheten. Jag har liksom hittat hem i mig själv. Hur jävla klyschigt den låter. Då har jag faktiskt gjort det. Och det är inte bara det, utan liksom jag är också mycket lugnare i mig själv överhuvudtaget. Och jag tror i och för sig att det är, alltså, nykterheten i sig i all ära, den är jättebra. Men den är bara några procent av ens välmående, tänker jag. För att det finns också saker i nykterheten, eller i livet ska vi säga, som man behöver jobba på för att kunna må bra om man har flytt från saker i många år, till exempel ångest eller jobbiga känslor eller sådär. Så att det är inte bara nykterheten i sig som gör allting förstås, utan det är ju sakerna som kommer med det, som till exempel att jag har liksom börjat lyssna på min kropp, att jag mediterar dagligen och gör alla de här grejerna som jag mår bra av, vilket jag tror har lett till att jag typ, alltså så här, jag har inget fast jobb just nu. Jag tog precis examen efter att ha varit en fattig student i ett år. Jag har några klienter som jag coachar nu, vilket är svinkul att jag får göra det. Alltså jag är verkligen så här, jag är så glad att få coacha. Men det är inget fast jobb. Och så här, det kan ju många få panik över, att så här, man måste ha fast jobb, fast inkomst, du vet. Men jag känner mig så otroligt lugn i den här situationen. Jag är typ så här förvånad över mig själv. För det hade här varit för några år sedan. Så det har varit jättestressad nu. Jag bara, gud, okej, jag kan ha mina klienter, men jag måste också hitta ett fast jobb. Alltså du vet, jag hade liksom... Oh, Jag blir stressad bara jag tänker på hur stressad det var förut. Och ja, du som har lyssnat på den här podden, du vet att jag fortfarande blir jävligt stressad. Och jag är, och du som känner mig framförallt vet att jag har väldigt låg stresströskel och är stressad väldigt ofta för saker och ting. Men ändå, alltså det, man uppmärksammar de här små subtila ändringarna i livet som kommer mer och mer ju längre jag är nykter. Så är det för mig i alla fall. Så, nu har jag väl babblat på lagom länge tror jag. Kanske till och med lite för länge. Så det kanske är bra för mig att ha manus, jag vet inte. Men vi ska i alla fall osökt lämna mitt improvisationsmanus och gå över till det viktiga. Och det är nämligen veckans gäst. Han är skådespelare, författare som har skrivit böcker, texter. Alltså han har till och med skrivit operor. Hur coolt är inte det? Dessutom så är han också en fellow poddare som har satt upp sina egna pjäser. Och ja, alltså han gör lite allt möjligt. Han är en väldigt kreativ person och jag är så himla imponerad över allting som han gör. Det är så jävla coolt. Och jag och han har lite liknande bakgrunder när det kommer till våra alkoholproblem, verkar det som. Det var i alla fall vad han sa till mig efter att han hade hört min life story i podden här tidigare. Men i alla fall, han får ju också folk att somna. Två gånger i veckan faktiskt. Eller säkert varje kväll. Men i alla fall, för jag tror att du känner med all säkerhet till två av hans poddar i alla fall. Och det är Somna med Henrik och Vandra med Henrik. Så nu kan man inte bara somna med honom längre, utan det går också att vandra med honom. Jag har faktiskt gjort det mycket i veckan och kan varmt rekommendera det. Då har det blivit dags för mig att säga välkommen till studion, Henrik Ståhl. Det är kul att sitta här, supersnälla Silver, Sara och Stål-Henrik tillsammans.
Mm. Hur gammal är du?
Jag är 35. Mm. Så att jag var lite för gammal
för
det.
Ja, men du har ju sett mig i barn-tv när du var liten.
Ja, det gjorde jag. Alltså för mig är ju du Salve.
Ja, just det. Du är den åldern.
Ja. Jag är den åldern. Ja. Och jag blev ju så nyfiken då, eftersom att jag kom verkligen ihåg den sommarlovsmorgonen jättemycket. Jag tyckte om det så mycket. Och då tänker jag ju nu när jag vet om att du hade problem med alkohol och så. Hur var din alkoholliv under den tiden?
Under salvetiden? Ja. Då hade jag precis börjat dricka.
För det var 97?
97. Ja. Då hade jag precis upptäckt alkohol.
Ah, wow.
Ja, så jag var i nyförälskelseperiod där. Jag var full så ofta jag bara kunde. Och det var ingen som tyckte det var några problem. Liksom, det var ju inte full på jobbet, så, men mycket fest. Så där. Och det minns jag som en ja, det är liksom nästan lite tårögskänsla på det. För att jag upplevde att alla mina spänningar, allt mitt självförakt, allt försvann. Och jag bara njöt av sommaren och min framgång, vad man ska säga. Och att vara kändis. Och nej, det var bara kul att vara Henrik. Liksom.
Var du bakis på Salve?
Nej, jag kände aldrig av det där då i början. Det var ju också så... Jag hade ju hållit mig undan alkohol alla år. För min mamma hade sagt, du kommer inte klara av att bli full. Så, och då trodde jag på henne.
För att?
För du är rädd för att bli yr, sa hon. Och det, då blir man yr. För det hade hon ett fylleminne från när hon var tonåring. Att det bara hade snurrat och snurrat och snurrat. Och det inte slutade snurra. Och det är typ min mardröm. Så det berättade hon för mig ganska ofta liksom, för att trycka på. Och jag trodde på henne. Jag var rädd för... Men här hade jag börjat scenskolan precis, och där var ju ett annat liv liksom, med droger och så. Det var ju fest jämt. Och jag hamnade ju väldigt utanför där. Och då var det faktiskt, det här är ju helt sjukt, det här kan vara ett konstruerat minne. Men jag för mig att det var en av mina lärare på scenskolan som sa, varför tar du inte och dricker lite vin på festerna liksom?
Jag bara kom.
Varför tar du inte bara ta ett glas vin? Vad är du så rädd för?
Ja. Att du typ skulle slappna av mer eller vadå?
För att bli mer som dem, för det var ju ett sånt jävla supande.
Jaha. Ja,
och det var ju liksom när man går första året på scenskolan i Göteborg, åtminstone då på 90-talet, så hade ettorna ansvar för festerna. Det var ettornas liksom jobb. Och det förväntades sig, det var ganska hårt liksom, så här. Va, det är ju inga fester, leverera liksom. Så då var det så här, min klass var ju en massa ultra kreativa människor som la ju väldigt mycket kraft på de här festerna. Kundvagnar i taket och utställningsobjekt och liksom, folk snodde fotografier från Stadsteatern i Göteborg som vi gjorde nidporträtt av och hängde upp på. Alltså, otroligt mycket jobb. Mm. Och så fullständiga fylleslag liksom, med så här vinkladd på golvet och sånt. Och jag, sen skulle ju ettorna alltid städa dagen efter. Och då var jag ju alltid så, jag var ju alltid pigg så här, la la la. Och då tyckte de ju det var skitprovocerande när jag så här, nej, nu vill jag gå hem så här, och de var, så var helt väck liksom. Så det var väl ett sätt för mig initialt tror jag att bara okej, men vad fan, jag får väl testa what the big deal is då. Så jag tror faktiskt det kan som sagt vara fel. Men jag hade en hade mycket diskussioner om min man pratar mycket om sin personlighet på scenskolan. Mm. Vem är jag i gruppen? Vem är du i gruppen? Vem är du? Du släpper inte in de andra, Henrik. Du gömmer dig bakom ditt skal. Du är rädd. Så. Och jag var ju lite, jag var ju 19. Jag var ju 20. Jag precis flyttat hemifrån. De andra var ju rockstars allihop. Liksom.
Var de äldre typ? Eller?
Ja, de var äldre och de var framförallt mer erfarna. De hade politiska agendor och preferenser och ideologier och saker. Jag visste ingenting. Jag gillade galenskapen efter tjej. Liksom.
Vad gulligt.
ja, jättegulligt. Men då... Då tror jag att hon sa till mig att, ja, men kan du inte bara prova att ta ett glas vin någon gång på fest? Så ja, då gjorde jag det. Då serverade man ju vin i små medicinmuggar. Mm-hmm. Så då drack jag typ ett par sådana.
Åh, oh, vad ryser på tanken,
ja,
på det.
Ja, rödvin från dunk. Och jag blev ju då jättelullig och skön av de där. Och sen så gick det ganska snabbt. Och sen var jag ju full färd med det där. Mm. Sen skulle festandet.
Mm. Kommer du ihåg din första fylla?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Men du kommer ändå ihåg den initiala känslan som alkohol gav?
Jag minns ju att jag plötsligt öppnades alla dörrar för mig. Så kändes det. Plötsligt så blev det möjligt för mig att vara en av gänget. Som ju var min längtan. Min liksom, och har varit min längtan i mitt liv. Att få vara en del av en grupp där jag inte bara är någon som... Men han är bra på rimma och han är bra på scen och sånt. Men privat är han ett jävla UFO. Mm. Då blev jag... Folk tyckte det var kul och jag tyckte framförallt att det var kul att umgås med folk.
Mm. Ja, för att du utsattes ju för mobbing och mycket sådana hemska saker under uppväxten. Mm. Och då tänker jag att det blev extra mycket så. Att
ja,
så här, nu får jag liksom äntligen vara en del av någonting med andra. Med de coola kidsen typ.
Det var lite så, ja. Absolut. Framförallt tror jag det som kändes var att jag gillade mig själv i gruppen. Jag håller inte på, det har alltid funnits en utanför person i mig som finns väl säkert i alla mer eller mindre. Som betraktar vad jag gör och hur jag inte passar in. Jag minns att i början av scenskolan just, för det här var ju väldigt intensiva år liksom. Så minns jag att jag spelade typ full på fester och sånt. Det minns jag att jag gjorde på gymnasiet också för att passa in. För jag vågade inte dricka men jag låtsades att jag var full. Och på gymnasiet så drevs det där till någon typ av kulmen där folk bara, fan det är så jävla kul att vara full med Henke liksom. För jag var ju galen. Jag fyllde en Absolut vodkaflaska med vatten och halsade ur den.
Drack ut,
ja. Och de bara, du är fan sjuk i huvudet Henke liksom. Och sen bara var jag jättekonstig och ramla och höll på att spela teater liksom. Och så efteråt så kände jag mig så jävla, jag hade sån skam. Jag så skämdes. Och så berättade jag för min mamma, jag berättade allt för mamma. Och så här, jag skäms för jag ljög om vem jag var, liksom, vem jag är, typ något sånt där. Mm. Och hon backade upp det, så ja, man ska inte ljuga. Så det var som att det fanns ett sånt adaptiv i mitt liv där jag sökte mig till ytterligheterna hela tiden. Antingen är man ett as, ett fyllesvin, en alkoholist, eller så är man en munk som sitter på en bergstopp och mediterar.
Mm. Det fanns inget däremellan.
Nej, jag har haft liksom svårt att få det att gå ihop i mitt liv.
Ja, för att där på gymnasiet så hade mobbingen upphört, eller?
Ja, exakt. Då vände ju allting.
Liksom. Så ska vi gå tillbaka till den tiden innan du började dricka? Liksom? För att du hade väl mycket ångest och sånt redan som barn?
Ja, alltså jag tror inte att... Min ångest tror jag inte enbart är en effekt av mobbningen. Det tror jag inte. Jag tror att jag är... Jag tror att jag har utsatts för någon typ av trauma när jag var liten. Det finns flera olika kandidater till det i mitt liv. Men, och att det har gett upphov till en ångestproblematik som jag har kämpat med hela livet. Så mina första minnen av ångest är ju panikångestattacker. Och då är jag 10 eller någonting sånt där. Och sen har jag...
Gud, det måste ha varit jätteläskigt att få det så ung. För du kan ju inte fatta vad det var.
Nej, och ingen fattar ju vad det är.
Nej.
Inte mina föräldrar heller, ingen. Det här fanns ju, det var ingen som snackade om panikångest 1985. Liksom. Utan det var ju i alla fall inte där jag bodde.
Nej, för du bodde ju lite ute på landet i Dalarna.
En liten by heter Linghed.
Ja.
Nej, det var inte som att panikångest-samtalen var jättevanliga. Nej. Även om fast det drabbar alla människor någon gång i livet. Och det var... Ja, men så det minns jag. Och överhuvudtaget har jag något slags minne av min ångest som en återkommande fruktansvärd mardröm liksom, som kommer. Inte bara panikångesten, för den är ju en sak. Den går ju över och så. Utan det jobbigaste tycker jag för mig har varit generell ångest. Att en känsla av att jag är under attack. Alltså, att jag måste akta mig. Mm. Att jag är oerhört, oerhört skör. Alltså rent fysiskt. Att en liten nål kan sticka hål på mig. Och då rinner allting ut. Och jag har aldrig kunnat sätta ord på den där ångesten. Och det är ju först nu som 50-åring som jag känner att jag kan lite lämna det där, mitt behov av att sätta ord på den.
Kan du komma ihåg hur du ändå försökte copa med det, liksom, det dåliga måendet under den här tiden när du var ung och blev mobbad och sådär?
Ja, men så det är olika typer av vad kallar man det, strategier som jag hade. Vad gäller ångest och sånt så har jag ju alltid pratat och pratat och pratat, och det har hjälpt mig. Jag har alltid pratat om allt som jag går igenom med framförallt pappa och mamma.
Mm.
Och jag har nog antagligen varit outhärdlig för dem. Jag har pratat hål i huvudet på dem verkligen. Om allt. Jag är ju väldigt filosofisk. Så saker som liksom som kanske en vuxen människa som bara försöker få dagen att gå liksom, kanske inte är så jätteöppen för att prata om vem är jag egentligen?
Mm.
Så, ja, men, så, ja men du är Henrik. Ja men vem är Henrik då? Så den känslan är ju den, så dels det att jag har pratat om allt jag går igenom. Sen tror jag att jag har tröstat mig i berättelser och drömmar och fantasier.
Mm.
Så det är liksom ångesten. Och sen vad gäller mobbningen så är ju det som räddar livet på mig där är ju framför allt min fantasi. Och att jag har en levande, väldigt stark när det krisar fantasi, värld som jag flyr in i liksom.
Mm.
Och det har ju haft sina sidor som vuxen att bära den, men som liten och som barn tror jag det var helt, jag hade nog inte överlevt utan det tror jag, utan den.
Är det liksom då som att du dagdrömmer dig bort till att du är någon annanstans, ja, och en annan person och gör, ja, något helt annat, ja.
Och djupt intensivt alltså. Mm. Riktigt, riktigt intensiva. Mm. Saker som man går omkring och får tårar i ögonen av inlevelse över liksom de här scenarierna man målar upp för sig. Jag fantiserade att jag var en alv som gick omkring själv i en skog i en värld. Världen var den samma utanför Svärdsjöskolan. Men jag var där på uppdrag typ. Och hemma i min värld så fanns det en tjej som gillade mig. Eller gillade mig och älskade mig. Och längtade efter mig. Och jag gick omkring här och var liksom, hade ett viktigt uppdrag. Jag skulle spionera på människorna typ eller något sånt där. Liksom. Och i mina serier... Album som jag läste så hade Alver bara 4 fingrar.
Mm-hmm.
Så då gick jag omkring och försökte trycka in lillfingret så här, så att jag skulle slippa se det där lillfingret.
Så det skulle kännas mer verkligt.
Ja, exakt.
Oh. Alltså det är gulligt på något sätt också att hitta på de där världarna.
Ja, ja. Och jag är så glad att de fanns.
Ja, de skyddade ju dig.
Ja, och än idag när jag går igenom kriser och har det jobbigt så finns ju den här min egen värld väldigt starkt där.
Mm,
och det är nog kanske ett av skälen till att det ändå har gått så bra för mig som det har gjort. Jag tror att jag hade kunnat, med min bakgrund tror jag att det hade kunnat gå åt helvete faktiskt.
Mm. Ja, men en annan grej jag tänkte på som jag känner mig mycket i, för att jag var inte mobbad, men jag var väldigt, väldigt blyg och tillbakadragen och osäker under min uppväxt.
Mm.
Och så började jag i teater när jag var typ 7 tror jag. Jättetidigt. Och alltså då blommade jag ut när jag stod på scenen och fick gå in i den här rollen och vara en annan person. Alltså Men liksom, så fort jag var i skolan så var den här tysta tjejen som inte sa någonting, bara var i bakgrunden. Men när jag fick stå på scen bara... Åh! Oh. Alltså, oh. Det var verkligen en sån befrielse att bara få leva ut i en annan roll. Mm. Var det lite så det blev för när du började rollspela och så också? För
ja, ja alltså det, jag har ju alltid uppträtt och hittat på och skrivit och fantiserat och framfört saker hela mitt liv. Det har ju varit ett sätt att få kärlek också, att jag är duktig på att gestalta saker. Mm. Och alltid har varit det. Mm. Gud. Jag längtade så efter att de skulle ha så här, teater på schemat när jag gick högstadiet. Jag minns att jag och en tjej i min klass, vi fick läsa någon dialog på engelska mot varandra på en engelska lektion. Och jag började dramatisera och då sa läraren typ att, men gud, vi måste ju ha teater. Vi måste ju se till att ni får, att du får spela teater. Sen gjorde de väl någon typ av fråga runt, och det var ju ingen annan av de här 200 människorna som gick på Sverigeskolan då som var intresserade av teater. Så det blev aldrig någonting, men jag var så glad. Jag minns att jag bara, nu äntligen händer någonting.
Och sen så fick du ändå komma in i teatervärlden på något sätt senare. Mm. Så, och sen så kom alkoholen in i bilden.
Ja.
Och sen blev du kär i den.
Ja, det blev
ganska fort.
Mm.
Och hur utvecklade det sig liksom, om vi går tillbaka till själva alkoholen, hur utvecklade sig din relation till alkoholen?
Det började ju som sagt som en... Alltså några av de första minnena av alkoholen var ju att till exempel så bidrog alkoholen till att jag fick hångla för första gången. Mm. Jag hade aldrig varit gjort det. Jag visste inte vad det var. Och det var underbart. Det var fantastiskt.
Jag öppnade upp massa dörrar.
Jag bara, herregud. Och det var någon som ville ha mig. Och bara en sån sak. Och svartsjuke dramor och sånt. Liksom. Men jag kände att jag levde sådär. Och men just den där. Att det var liksom en fest och det var någon som ville hångla med mig.
Hur blev du när du drack?
Oh, gud.
Det kanske beror på i och för sig. För jag var väldigt olika.
Ja. Väldigt glad.
Ja.
Och väldigt... vad ska man säga, kramas och liksom brottas och fysisk liksom. Jag var inte så fysisk och orädd.
Mm.
Jag har alltid varit som yngre, eller egentligen ända fram till kanske för 10 år sedan, så har jag varit skräckslagen för döden. Skräckslagen.
Mm.
Jag kunde slå mig med en sån isande tydlighet att jag ska faktiskt dö. Alltså det är inte bara något som man bara säger, jag ska dö. Mm. Utan jag ska dö. Och den känslan, ibland kunde det fylla mig med sån skräck att jag gick omkring och bara viskade nej, 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 nej.
Liksom. Åh, vad jobbigt.
Mm. Och den försvann helt när jag drack. Jag kände, jag ska dö. It's fine.
Allt är lugnt.
Ja.
Pengar på kontot, jag kommer dö ändå.
Ja. Ja, men det var så skönt. Mm. Det var så skönt.
Mm. Som att trycka på pausknappen brukar jag säga.
Exakt, som att trycka på pausknappen. Mm. Ja. Och jag tror också att jag har som behov som person av att trycka på pausknappen ofta. För jag tenderar att leva med hela mig. Liksom.
Mm.
Och att det då kan vara nästan som att jag dör om jag inte får trycka på pausknappen.
Berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
När började du liksom märka av negativa konsekvenser?
Ja, det var ju... Alltså det var ju... Hela scenskolan var ju bara lallala. Också för att där var ju alla fulla hela tiden.
Mm.
Alltså det var ju verkligen ett jävla partande hela tiden. Sen gick jag ut scenskolan och sen började jag ju hänga med mina gamla barndoms- och gymnasiekompisar från... Liksom hemma från Dalarna. Vi hade flyttat till Stockholm allihop i olika tidpunkter. Och du började hänga med dem igen. Och de hade ju andra relationer till alkohol. Flera av dem hade föräldrar som har missbruk till exempel. Och de var försiktiga och ville gå hem i tid och sådär. Liksom. Så det skar sig. Liksom. Jag började ganska tydligt uppleva att jag alltid ville vara ute längst och dricka mest. och att det skulle hända roliga grejer, liksom att jag ska liksom plötsligt befinna mig hemma hos någon främmande person, eller vi ska göra något helt galet, eller det ska hända saker, eller att vi ska sitta på någon kajkant och prata eller hångla i någon lägenhet på en efterfest. Någonting ska hända som bryter upp det här, det ofattbart tråkiga med att vara en människa i livet, liksom, med vanliga känslor och vanliga behov och vanlig turordning i vilken saker händer. Då börjar jag märka att jag kanske har ett problem. Jag kände mig jävligt ensam, liksom. Så här, man kunde vara på branschfester och sånt, och så träffar man någon regissör och så bara, kul, jag vill prata mer med honom, jag vill gå ut och liksom, så vi kan snacka, vi kan prata om framtid, vi kan prata roller, vi kan prata. Och han säger, nej, jag ska gå hem nu. Så här, tack ska du ha, gå hem. Och då hamnar jag med någon som också har jobbat i teamet eller på teatern, men som jag inte har någonting gemensamt med. Vi har två olika yrkesgrupper, någon som jobbar inom någonting tekniskt till exempel, och slutar med att han slåss med någon vakt utanför Stureplan och jag står bredvid och liksom, alltså det där, då börjar jag känna att det skaver. Jag dricker för mycket.
Mm.
Och ibland fick jag höra det, framförallt av ett par av mina kompisar som hade missbruksföräldrar då.
Ja, de kände igen kännetecknen.
Ja, inte så att någon sa direkt till mig att du missbrukar, men att kan du inte liksom, för jag hade ju också såna skuldkänslor efteråt. Jag skämdes ju så. Det var ju det här munken eller liksom Satan.
Mm.
Jag kunde liksom inte, så jag blev jättefull och sen grät jag dagen efter, ångrar mig. Jag hade allt dumt jag hade gjort och sagt och så. Och sen gick det en vecka och sen var jag igen samma sak liksom. Gud, du måste ju, det här, du nickar för att det här vet ju du precis.
Nej, ja. Men alltså det är ju för att jag verkar bara känna igen mig.
Ja, jag vet. Och, men jag tänkte så här, är det inte hemskt att bara sitta här och höra den här berättelsen om och om och om, och om igen?
Nej, vet du.
Den här drogen den bara här, gör.
Ja, men nej, för att vet du vad det fina med att ha den här podden är att den hjälper ju mig i min nykterhet jättemycket, för att jag påminns ständigt om hur det var för mig.
Mm-hmm.
Och det behöver man, tror jag.
Mm.
För att annars så kommer den där tanken in ibland bara, nej men ett glas rosé så här på en utservering. Mm. Det är ju ändå trevligt.
Mm.
Och sen så spelar man inte upp den där gamla filmen riktigt.
Nej, vi måste ju prata. Och där, jag är ju uppvuxen i en miljö som, hemma hos mig pratar vi visserligen.
Mm.
Men kring alkohol och sånt, i det större samhället liksom runt omkring där jag är uppvuxen, där pratas det inte om alkohol.
Nej.
Och ändå finns det överallt, ja. Precis överallt, och ingen säger någonting.
Och det är helt okej att dricka hela tiden, oavsett om du är glad eller ledsen. Alltså det, och det finns överallt på fester, på baby showers nu för tiden som folk har. Någon ska föda ett barn och alla dricker utom den som är gravid. Är inte det sjukt? Är inte det helt sjukt?
Ja, men det är så bara slappna av. Det är så på kontinenten. Det är bara kom igen. Var inte så rigid.
Ja, men det är verkligen så sjukt. Och det som blir sorgligt mitt i allt det här, det är att så många av oss, för det du beskriver nu är det nog många som känner igen sig, inte bara jag, tänker jag. Men att det är så många som fortsätter i det där, för att man liksom inte många gånger plockar upp att, eller kommer till den punkten att så här, det är tillräckligt illa för att sluta. Så då bara fortsätter man i det där, för att det är bara så här det är. Det är bara så här det är om jag ska vara en del av kulturen, om jag ska vara en del av mitt kompisgäng, om jag inte ska känna mig utanför. Alltså, då får jag må så här ibland. Och så blir det så legit att bara fortsätta på något vis.
Jag var så duktig på att säga att så här, ja, men jag brukar dricka mycket. Liksom. Jag sa det och så kände jag att jag var okej då när jag sa det. Ja, men jag dricker mycket. Men jag är skådis och jag är kreativ och jag har ångest. Och, så jag dricker mycket. Liksom. Och så var jag hemma hos en författare. Det här var ju ganska sent. Jag hoppar lite här nu.
Men absolut.
Jag var hemma hos en författare som jag beundrade mycket. Som jag liksom blivit uppvuxen med och så. Och så jag pratade med honom om att han skulle skriva någonting åt mig som jag skulle producera. Och så vi höll på att snacka. Han bjöd hem mig. Och han... vi började dricka. Och blev jättefulla. Och jag minns ju knappt liksom... Men där, jag minns knappt någonting. Jag minns det enda jag minns är att han sa till sin 17-årige son att
jag vet inte, jag dricker för mycket. Jag dricker för mycket. Ja.
Liksom. Mm. Och jag kände att så där brukar jag säga på fyllan.
Mm.
vad är det där? Liksom, det ser jag ju att det är ett sätt att, förklara sitt jävla fucked up liv. Och säga det till sitt barn också. Mm. Då hade jag själv en bebis. Liksom, mm. Och kände att, så här, så där, det är någon slags början på. Men jag kom bara tänka på det där just för att jag kände att jag, den där, hur man håller på att säga, alkoholen finns där lite grann och den är okej, oavsett vad på något vis. Mm. Oavsett om man dör av den så är den på något vis okej. Alkohol är som lidande, du kan inte undkomma det.
Ja, exakt. Det var filosofiskt bra sagt av dig, tycker jag. Ja, men alltså särskilt eftersom att så många också, på tal om sånt, också tampas mycket med ångest och sådana saker också, så är det liksom så här en cool grej att säga, jag har ångest, jag dricker. Mm. För att liksom namn it. Och det är också så här, det är bara, det är självmedicinering som är lite coolt att göra typ. Ja. Eller så här, man gör det för man lever lite rockstar life typ. Ja.
Och också att det funkar ju i stunden.
Ja, absolut, i stunden. Men tills det inte gör det längre ens i stunden. Ja. Ja, för mig var det så i alla fall. Ja. Att det till och med slutade funka när jag var full.
Ja, men det har jag också minnen av när det har varit intensivt. Otäckt var när jag hade varit på ett bröllop i Göteborg. Och så dagen efter, och då hade jag ju, tyckte jag att jag hade varit, gjort bort mig då. Jag tror inte det hade hänt något särskilt mer än att jag hade blivit jättefull och gråtit, minns jag. Grät på fyllan. Det gjorde jag ofta, för jag blev så tagen av saker eller känslig och så. Och sen så dagen efter satt jag på centralstationen i Göteborg, skulle ta tåget. Jag skulle göra något projekt i någon ort i Småland. Och jag var så bakis att jag höll på typ att gå sönder. Och jag hade hela tiden det här, jag ska inte ta en återställare för då är man en alkoholist.
Mm.
Men så tänkte jag, nej men nu gör jag det. Så jag köpte en Guinness. Gick och satte mig. Och det var fan i mig. Så jävla underbart. Och då kom det fram en massa tiggare runt mig. För de såg att jag vet inte varför. Det kom fram en först och jag gav henne pengar. Och då kom det fram fler och fler. Och till slut hade jag gett bort alla de pengar jag hade. För att jag bara var så snäll och glad och full. Liksom. Och det var ett otroligt skört. Det var en jättekonstig situation.
Mm.
Jag var inte i kontroll. På något sätt.
Och vad hände sen då? Vad var det? För att det var väl någonting med någon PT eller något som gjorde att du faktiskt, nu jävlar.
Alltså jag har tänkt varenda gång jag var bakis, jag tänkt, ju äldre jag blivit också, jag har tänkt, jag kan inte hålla på med det här, jag måste sluta nu. Också med det, för jag lyssnade på ditt avsnitt när du pratade om din egen resa.
Mm.
Jättefint avsnitt, by the way.
Ja, tack. Fint att höra.
Och då berättade du att du umgicks med folk som också var som du, liksom, eller värre än du. För mig var det som att min värld har ju alltid varit väldigt återhållen, liksom alkoholmässigt. Och det tror jag har, på ett sätt har det nog varit bra för mig. För jag har liksom hela tiden tvingats att anpassa mig. Jag har ju på fyllan varit så jävla arg, stormat ut från så här folk som sitter klockan 9 på kvällen, börjar folk säga, kolla på det här YouTube-klippet, samtidigt som de sitter och liksom smuttar på någon lager liksom. och jag liksom, vi har druckit shots så jag vill ut och festa liksom. jag vill inte sitta här och kolla på den här musikvideon från 1986, kolla.
Nej, fan.
Det är ju tråkigt oavsett dagar liksom. Ja, så, men jag tror att jag har haft tur i det.
Mm.
Så jag har hela tiden tänkt att jag ska inte hålla på med det här jämt, men ett tag till. Typ så har jag tänkt.
Mm.
Och så har det aldrig gått vidare. Men så fick jag jag skulle göra en film och så skulle jag, för den rollen så behövde jag träna rygg och nacke för att jag skulle ha en mask som vägde massa. Så då var jag tvungen att gå till en PT. Då gjorde jag det. Och då började jag träna och började träna ganska mycket. Och tyckte det var kul då, med honom. Så vi jobbade ihop i flera år, han och jag. Så småningom. Men det här var ju typ efter något år så hade jag varit på fest. Och sen gick jag till honom dagen efter. Nej, det var typ 2 eller 3 dagar efter. För det är ju också, bakfyllorna blir bara värre och värre och värre ju äldre man blir.
Mm.
Och det blir mer och mer ångest. I takt med allt det här också. Det är så många bitar. Men det är så här, i takt med allt det här så växer min ångestproblematik jättemycket.
Mm.
Och jag går i terapi och jag pratar om ångest och jag får panikångestattacker hos psykologen.
Ja, du hade ändå börjat gå i terapi och sånt redan då.
Ja, jag har gått i terapi sen, just för panikångesten och så. Liksom. Men det har aldrig satt sig i gemenskap med min alkohol. Mer än att jag vet att det är sämre när jag är bakis. Men då hade det liksom blivit så intensivt för mig. med panikångesten där. Efter terapin ibland gick jag och drack vin på en pub som var bredvid och kände att det här är ju en jättebra medicin liksom. Och under den här perioden så var det också, som hade blivit pappa ganska nyligen och kände att det liksom inte är så jävla kul att vara bakis med barn och sådär. Men då var jag i alla fall då 3 dagars bakis eller något hos min PT. Och så sa jag, och hur, jag höll på att kräkas. Och han sa, oj, fick du sockerfall? Och då sa jag, nej, det var party för 2 dagar sedan. Du vet hur det är. Något sånt där. Och då, han var bra. Han hade liksom ett par tillfällen när han sa saker som gick in hos mig. Han sa, det var väl onödigt typ. Något sånt där. Inte som man hade tänkt sig, ja, jag vet hur det är. För vi pratade ju om våra krogkvällar, han och jag och så. Det var liksom inte som att han var nykter i, liksom. Men han tänkte, det var väl onödigt att vara bakis, du har ändå betalt mig pengar, sa han, för att liksom bli starkare. Nu är det wasted här liksom. Det är inte som att du bygger någonting nu när du står här och är trasig. Och då gick jag hem till Nina, min tjej då. Och hemma hos oss satt då en kille som heter Beppe Singer. Han är programledare och kreatör och gammal lärare i botten. Vi skulle skriva en tv-serie ihop. Och de satt och jobbade och jag kom hem och så sa jag, jag fick en ångest för att jag berättade för min PT att jag var bakis, och han tog inte alls det där. Han tyckte jag var pinsamt, jag skämdes, sa jag. Och då sa Beppe, för Beppe är en nykter. Och då sa han, varför slutar du inte dricka bara då? Och det var så här, för att den tanken har jag ju tänkt 1000 gånger. Men då när han sa det, och också eftersom jag visste att han har slutat för länge sedan, och att han liknande som jag hade ett problem, liksom, han klarar inte av att bli full. Det blir fel. Så jag bara, ja, men det är fan sant. Varför slutar jag inte bara då? Jag ska fan sluta.
Wow. Och sen dess har du inte druckit?
Nej.
Och det är, var det för 2017, 18?
2018 tror jag.
2018?
Nej, det är 2017, sent 2017.
Hur många, vänta, vad är vi nu? Det är alltså åtta år sedan?
Ja.
Wow, ja. Det är många år.
Ja.
Hur var det då att börja sluta, eller på att säga, att sluta skulle jag säga?
Alltså så här, det här är jag nog inte riktigt färdig med än hur jag funkar där. Men jag går igång på nya saker. Något som känns modernt och nytt och som jag inte har provat, och jag vill prova nya saker. Och jag får sådana intressegrejer. Jag kan få så här, usch, jag vill lära mig allt om spanska inbördeskriget. Jag vill lära mig allt om kvantfysik. Jag får sådana vurmer liksom. Och det här med att jag skulle bli nykter var plötsligt en sån sak som att, ja, men jag kanske kan bli en nykter kille. Undrar hur det skulle vara, för att jag saknar ju honom. Nyktra Henrik, han som satt och fantiserade och kändes utanför på scenskolan och som gick hela gymnasiet med alla de åren utan att vara full en enda gång. Och
det är liksom, fan imponerande.
Ja, och som också hade jättekul på gymnasiet. Liksom. Hur kan det komma sig att jag hade så kul då, men nu inte kan tänka mig ett liv utan alkohol? Så jag minns att jag började tänka så här, okej, okay, varför dricker vi? Så började jag tänka så här, okej, okay, vad är grejen med alkohol? Ja, men okej, det är en drog som stimulerar, centralstimulerande drog, är det så? Kan man säga att alkohol är det?
Ja, absolut.
Så centrala nervsystemet blir happy, happy. Och det är ju därför vi håller på. Men varför börjar vi? Ja, och så börjar jag läsa om sumeriska präster för 10 000 år sedan som började odla humle för att kunna dricka öl för att komma nära Gud och så. Och så tänker jag, okej, okay, så det är en religiös grej. Det är en religiös grej initialt.
För det så det var?
Det finns ju ingen som vet. Men det finns ju teorier om, nu kan jag ha fel, så jag vill inte bli citerad om någon lyssnar och blir upprörd här nu. Men det finns ju källor som säger att alltså varför man börjar odla marken är för att kunna odla humle och malt och så, för att kunna göra öl då.
Men gud.
Men det kan vara fel. Det kan vara
fast det skulle inte förvåna mig. Nej. Om det var rätt.
Men alltså att drogen och alkohol har en så pass stark signifikans i vårt det liksom går över nationsgränser och åldersgränser och religioner och idéer. Det här är liksom någonting som har gift sig med oss. Och därför att det finns helt enkelt ingen drog som överträffar alkohol i det. Mm. Att den kan göra så många olika saker. Man kan komma nära Gud, men man kan också våga kriga. Man kan också sova. Eller knulla. Det finns så många olika saker man kan göra. Mm. Och på det sättet är det ju som en sån... har varit en sån viktig drog för oss. Och så försökte jag föreställa mig då ett 10 000 år gammalt scenario där sumeriska präster brygger den här ölen, och det är inte alla som får dricka den, utan det är de som dricker den i templet liksom. Och så raglar de omkring där och känner sig nära Gud, vilket jag ju också gjorde på fyllan. Och så känner jag så här, men har det verkligen inte hänt någonting med liksom, här går jag en avlägsen ättling till de här människorna. Jag menar, folk har väl ätit jästa bär långt innan dess, men jag menar, här går jag en avlägsen ättling till de här människorna och gör samma pryl. Är inte det liksom, kan inte jag åtminstone prova och se om det finns någonting annat, om det finns ett annat sätt att vara människa på? Framförallt med tanke på att jag vet att det också är skadligt för mig. Liksom. Så jag började undersöka om det fanns andra saker att göra. Då hamnade jag på någonting som en professor som jobbade med någonting, han hette, ironiskt nog heter han professor Natt.
Det var roligt.
Ja, det var roligt. Och jag vet inte vad som hände med professor Natt.
Nej.
Men han jobbade med att ta fram ett ofarligt piller man tar. Så får man samma positiva effekter av alkohol som, alltså syntetisk alkohol kan man säga.
Jaha.
Fast utan allt det farliga. Som att man kan inte bli hur full som helst. Man kan inte dö av det och så vidare. Och man kan också ta ett piller så återställs alltihop.
Jaha.
Och så, det här var 20 år sedan någonting som det här var stort då. Sen, jag vet inte vad som hände, för det här bara försvann spårlöst.
Men gud vad konstigt.
Ja, och jag bara känner så här, för han pratade då om att det här borde kunna bli som rökning. Att rökningen går ner bland unga.
Mm.
Det borde kunna bli så med alkohol också, sa han då. Nu är det ju, det fanns säkert massa problematiserande grejer med den här hans syntetiska alkohol som bara försvann.
Mm.
Det vet inte jag, så jag har inte koll på vad som hände. Och det var inte poängen. Poängen var att jag kollade på honom och då var han som en övervägsgrej. Jag tänkte så här, men jag kan vänta 10 år, 5 år, 2 år, tills det här kommer ut på marknaden och sen kan jag bara dricka det istället. Och så kan jag så här. Och tänkte jag att jag bara väntar lite.
Så du hade lite mål där liksom?
Ja, tills det kommer en ofarlig drog som jag kan ta.
Ja.
Eller och så bara börja fundera, ska jag börja röka braj istället eller ska jag börja göra andra saker? Men det vågar jag inte då, för det är så stort tröskel då. Så jag vågar inte göra det, utan jag tänkte vänta på syntetisk alkohol om den är ofarlig. Sen kom ju aldrig den, och så plötsligt hade det gått 1000 dagar.
Wow, och då hade du räknat dagarna.
Jag laddade ner en app som jag kryssade för varje dag jag inte drack. Så plötsligt kollade jag på den där, så har det gått 1000 dagar, och då har jag ju knappt liksom tänkt på det där.
Det är ju, hur många år är det? Det är ju fan, det är ju över 3 år.
Ja.
Ja, eller 3 år, jag kan inte räkna.
365, 369, ja men det är typ 1000 dagar. Ja. Det är typ 3 år.
Ja, just det. Precis. Och det var ingen annan hjälp du tog på något sätt till att hålla dig nykter, utan det var bara den här appen i princip och tanken på att snart kommer den syntetiska drogen.
Jag fantiserade om det, tills slutligen så brydde jag mig inte om det där längre.
Liksom.
Men jag minns att de första veckorna så var det så här, jag ska vänta på tills det kommer, för jag vill vara en modern människa. Jag vill dricka moderna droger. Och sen så dök det där inte upp, och det var ju heller ingenting som jag tänkte på länge. Nej, jag tog ingen annan hjälp. Jag gick med i lite olika forum sådär.
Vadå för forum typ?
Ja, det har jag glömt nu. Ja. För jag gick aldrig in.
Nej.
Jag gick med och sen var jag bara där liksom.
Aha. Alltså såhär online forum typ?
Ja.
Okay.
Ja.
Mm.
Amerikanska av någon anledning. Och jag tror att det var för att det kom ihop med en app eller någonting sånt där. Vi skulle pusha varandra och liksom hålla oss nyktra liksom. Mm. Men jag skrev aldrig något där, jag läste aldrig något där. Det där, för mig räckte det med den där fantasin om att jag skulle snart hitta en annan drog. Och sen började jag ju träna, och då blev ju det någon drog istället liksom.
Classic.
Mm. Men det var ju så otroligt mycket mer givande på sikt. Det där att lyfta, för det var en annan grej som min PT sa, att när man lyfter någonting riktigt tungt, då känns det lite som när man har druckit en eller två öl. fast det håller i sig länge, sa han. För det har jag alltid tyckt varit så hemskt. När man dricker öl, man är himlen. Jag minns när jag åker tåg, så bara köper man en öl, sätter sig och dricker den där ölen. Så är man plötsligt i himlen, tittar ut på landskapet utanför, lyssnar på musik. Livet är bara fucking great. Sen tar det 30 minuter och sen är man bara lite så här,
ja, det börjar bli lite jobbigt i hela kroppen.
Ja.
Mm.
Så det är så wasted, och då har jag betalt 100 spänn för den jävla flaskan. Så känns det, måste jag antingen dricka en till, eller så får jag bara tugga i mig det här nu, att jag är en gammal förmultnande kropp på ett tåg någonstans. Ja, och då, så då, i och med att jag, när jag började lyfta med marklyft, då märkte jag att det är sant ju. När man lyfter någonting som är så tungt så att man faktiskt inte tror att man kommer klara det, och så klarar man det.
Mm.
Eller även om man inte klarar det, för den delen. När man måste ta i så pass mycket att det känns som att man ska få en stroke. Då uppstår någon typ av endorfin i kroppen som faktiskt håller i sig längre än det. Mm. Så det blev jag väl kanske lite beroende av. Nu tränar jag inte alls på samma sätt. Men det var väl, fungerade som en slags en som alternativ drog för mig. Initialt där.
Det sa min sponsor till mig i början, att så här, det är okej om du hittar andra grejer att göra, bara så länge du inte dricker. Ja, liksom. Ja. Så att just i början så tycker jag också att det kan vara okej att bara här, ge sig in någonting, bara så att man kan komma ifrån det där andra. Bara ja, man inte låter det fortsätta kanske. För det kan ju bli ett nytt beroende.
Exakt.
Som tar över helt och hållet.
Och där får man väl se upp om man är den typen av person, tänker jag.
Mm, exakt. Nej, men precis. Men det intressanta är ju, som vi också har likt, det är ju att, för du måste ju ha startat Somna med Henrik typ i samband med att du blev nykter.
Mm. Jag tror att jag startade Somna med Henrik efter att jag blev nykter. Jag hade...
För det var väl 2018 du startade?
Ja, jag hade faktiskt planerna jättelänge, och jag gick till olika produktionsbolag med den här idén, och det var ingen som tyckte det var en bra idé. Och det var ju under tiden som jag använde alkohol, och sen slutade jag, och sen så uppstod väl någon tomhet när jag kände att men jag gör det här nu. Jag testar det här. Ja, så det var nog i och med att jag blev nykter.
Och hade det något att göra med din egen sömn, att du startade just den podden? För jag tänker, för nu försöker jag bara koppla till mig själv igen, så självcentrerad jag. Men när jag blev nykter, en av de svåraste grejerna var det med sömnen.
Mm-hmm.
För att jag hade liksom, mot slut i alla fall, använt alkohol väldigt mycket som självmedicinering för att kunna sova. Och det bästa jag visste var när jag visste att jag skulle dricka en dag, för då visste jag, jag kommer kunna sova ikväll.
Åh gud.
Ja. Så sömnen har alltid varit, det är fortfarande ett problem för mig många gånger.
Har du...
Men nu har jag ju lyssnat på din podd.
Ja.
Den hjälper faktiskt.
Gör den det?
Ja, den gör det.
Ja, bra.
Ja. Sen, jag tror kanske också att det har mycket att göra. Dels för att du har alltså, den rösten och lugden som du ger. Men också för att jag inte tittar på en skärm.
Ja, det är ju,
att jag faktiskt ligger och bara lyssnar. Liksom.
Ja.
Mm.
Nej, men jag har ju ofta haft problem att sova i mitt liv. I faser och perioder.
Mm.
Nu till exempel när det är sommar och nu är jag själv. Och då är det liksom, jag går och lägger mig sent och så då blir
det ljus hela jävla
ljus
tiden.
Hela tiden liksom. Och så nu sover jag dåligt. Till exempel, jag tror att det tror jag de flesta tänkande människor har svårt att sova. En del människor har den här remarkabla förmågan av att bara liksom stänga av när det är dags. Det ska man inte in och pilla i, det är någonting de gör som är helt rätt. Och det blir bra för dem, men de flesta människor har ju svårt att sova ibland.
Mm. Ja, det är ett folkhälsoproblem egentligen.
Ja, det är det ju. Det tror jag säkert att det har varit hela mänsklighetens historia. Jag tror inte att det är någonting som... Jag tillhör ju den här gruppen människor som kanske inte direkt tror på att vi människor har sämre att sova nu än vad vi hade 1811. Jag tror att i perioder i vår utveckling så har vi bra eller så har vi lättare svårt att sova. Så tror jag.
Mm.
Vi vet ju inte hur stenåldersmänniskorna sov. Vi har ingen aning om de sov 4 timmar per natt och låg och bred sig och vände sig. Vi vet inte det. Nej, så,
det gjorde de nog.
Ja, det skulle jag göra när jag sov i en grotta.
Ja, 100%.
Nej, men så, det har inte haft någon direkt impact. Alkoholen har inte haft någon direkt impact på min sömn. Jag har inte kunnat somna heller när jag har varit full, för jag blir så vild och galen. Jag vill uppleva saker och hjärtat slår hårt, fort. Jag tyckte ibland att det var otäckt att gå och lägga mig när jag var full. Speciellt så här lite full. Då kunde jag ibland hamna i tillstånd där jag var både vaken och sov samtidigt. Det var som en otäck fylla fast jag sov.
Mm.
En mardröm fast jag var vaken och var i rummet på något sätt. Som sömnparalys fast...
sömnparalys är obehagligt. Mm. Har du haft det?
Nej, inte i någon klinisk mening. Jag har ju, känner ju folk som har haft det på riktigt. Så det är inte det jag upplevt, att man inte kan röra sig. Men däremot den där känslan av att jag inte kan vakna. Den, så har jag. Ja, det kanske är sömnparalys.
Ja.
Men det har bara hänt mig när jag har varit full.
Ja, exakt. För att, jag hade massor med sömnparalyser under en period. Men det var när jag drack som mest. Alltså under den perioden. Och det var så jävla obehagligt. Jag kommer verkligen ihåg att det var den där känslan av att jag var i mitt sovrum. Men jag kunde verkligen inte röra på mig. Och något liksom tryckte ner hela min kropp.
Mm.
Alltså verkligen, det kändes som att någon satt på mitt bröst. Och jag försökte skrika på min dåvarande sambo som var i liksom andra rummet. Och jag kommer ihåg att jag bara skrek allt jag hade. Men det kom liksom inte ut någonting. Alltså det var så jävla obehagligt.
Fy, vad fruktansvärt.
Och allt det där har försvunnit sen jag blev nykter.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Så ja. Även fast jag kunde somna fort så var det väl inte jättekvalitet.
Nej, det blir lite kvalitetssömn kanske.
Nej.
Nej, men så jag tror inte att alkoholen har haft någon, alltså just min egen förmåga att sova, tror jag inte har, att jag startade somna med Henrik var nog mer en känsla av att jag tror att jag är bra på att prata och att jag ville ha någon, ett litet extra knäck, tror jag.
Jag kände mig också lite tråkig att jag tog upp sömn med dig. För du måste ju få det där hela tiden. Vad är dina bästa sömntips?
Ja,
men... är det allt, eller hur?
Jo, men...
Så jag tänkte jag skulle skita i det.
Nej,
egentligen.
Men vad fan. Det är klart vi ska prata om det som är... Vad som är... Nej.
Ja.
Vill du veta mina bästa sömntips?
Har, nej, men, lyssnar du på dig själv när du inte kan sova?
Nej, gud.
Vad gör du när du
tycker
ska
du
sova?
Att lyssna på dig själv?
Nej. Nej. Usch, vad hemskt.
Ja.
Nej, fy.
Nej, det är
hemskt. Räcker med att klippa det här liksom.
Ja, jag vet. Ja,
ja.
Ja. Nej, jag, när jag inte kan sova så försöker jag att låta bli och sova. Alltså, sluta sova.
Ja.
Sluta försök.
För det blir det där med prestation, ja, annars.
Man kan inte tvinga fram det. Det går inte. Det är bara lönlöst. Hur mycket man än vill så går det inte.
Mm.
För av någon anledning har vi fått ett sinne som ett medvetande som söker efter utgångarna hela tiden. Vi kan inte styra över det.
Nej. Nej, och du sa det i en annan podd, hörde jag, just kring sömnen, att så här, att man säger man ska inte kolla på skärmar, man ska göra si, man ska göra så, och lyssnar man på alla de här jävla reglerna så blir man ju stressad av att säga jag borde göra det här, men jag känner inte alls för
Nej.
Det.
Nej, så då ligger du där i mörkret med ditt tyngdtäcke och telefonen i ett annat rum. Och hela rummet snurrar och du svettas och inte ett dugg trött och vet inte vad fan ska du ligga där och tortera dig själv? Gå upp och scrolla Netflix eller scrolla TikTok för fan. Gör någonting. Istället för att ligga där bara för att vara en duktig människa. Alltså
det är sant. Det är väldigt sant. Och det är faktiskt någonting som jag har börjat göra mer själv på sistone. Och det funkar mycket, mycket bättre med sömnen då. När man inte gör en prestation. Och så här, vem bryr sig om jag är trött imorgon då?
Exakt.
Alltså det, så här, jag kommer fungera ändå.
Ja.
Jag gick upp för fucking Kebnekaise utan att ha sovit en blund en gång.
Ja,
då kan jag göra vad som helst, brukar jag tänka.
Jag lyfte 135 kilo i 132 kilo i marklyft fast jag drack alkohol.
Ja, då är det okej att vara trött imorgon.
Det är okej.
Ja,
och sen kan man säga också så här, ja, men låt säga att då det går åt helvete för att jag är trött imorgon. Ja, då går det åt helvete.
Ja, men exakt. Då var det meningen att det skulle bli så.
Men vad fan.
Bara landa i det.
Ja, exakt. Ja.
Men bara den här poddgrejen igen. För, att det är så, för jag startade den här podden ett år efter att jag blev nykter. Och det är lite över ett år sedan nu. Ett och ett halvt år efter att jag blev nykter. Och den är min lilla bebis som verkligen så här, den har hjälpt, nu handlar ju min podd om det här ämnet också, så det är en annan sak, men det blir lite så här, att ha ett projekt som, man, som är så här mitt, som jag bryr mig om och som jag verkligen brinner för att göra, det har hjälpt mig i nykterheten jättemycket också. Kände du någonting sånt med din podd också, att det på något sätt hjälpt dig att så här, fortsätta ditt nyktra liv?
Ja, alltså jag upplever ju att när jag slutade dricka så uppstår ju massa tomrum, så man plötsligt, men här kan jag ju lägga allt det här som jag vill göra. Jag minns att när jag hade alkoholen som en outlet eller som en någonting jag kunde krascha in i, då var det som att då kunde jag liksom springa runt och släcka eldar och leva everyday life utan att ta några större steg i någon riktning, och sen kunde jag bli full och sen så började det där om. Det som att livet blev fattigare på det sättet. Jag trodde att det blev rikare, men egentligen så gjorde jag ju mindre och var sämre på det jag gjorde liksom. Medan nu plötsligt så istället då för att gå på krogen, för vad fan ska jag gå på krogen för? så kände jag istället att jag kanske skulle ta och lägga upp ett publiceringsschema för mina sociala medier liksom. Eller börja spela in det här avsnittet som jag tänkte jag ska göra, som jag tydligen enligt mig själv är så himla bra på. Kanske ska göra det då, bevisa det liksom. Och plötsligt var det gjort. Och så plötsligt, det är ju någonting som kanske är svårt i början, men som sen belönar sig mer och mer och mer. Exponentiellt skulle jag säga. Liksom. Mm. Ju mer och mer man sätter igång, desto rikare blir ju ens värld.
Mm.
Och det är fint att världen är så mycket rikare nu än vad den var.
Ja, alltså du menar när man drack?
Mm.
Ja, ja, gud ja. Det är verkligen... Det är helt sjukt hur man har gömt sig från sig själv i så många år för att man trodde att man behövde den där substansen för att kunna må bra. Det är fruktansvärt att man har gjort så mot sig själv och sitt liv. Men det är också därför nykterheten blir så himla fantastisk på det sättet. Att så här, jag känner ju fortfarande, nu har jag bara varit nykter i 2,5 år. Eller bara, allt är relativt.
Bara.
Nej, det är inte så bara. För mig är det verkligen inte bara, utan det är väldigt länge. Det är ju rekord liksom. Varje dag blir ett rekord nu i nykterhet. Men att så här, att jag liksom nu, alltså det tog ganska lång tid innan det för mig började komma till att fan vad kul det är att utforska mig själv, att upptäcka vem jag är. Vem är Sara Mansouri? Vem är jag på riktigt liksom? Dejta mig själv, så cheesy som jag brukar säga.
Åh, vad bra. Det gör jag. Jag gör det ganska ofta.
Ja, det gör det.
Jag tar ut mig själv på dejt.
Ja, och testa lite olika saker.
Ja, testa saker. Och
vad gör du typ då?
Jag går på museum.
Ja.
Ofta på museum. Eller utställningar. Eller så åker jag iväg till platser. Jag kör till gamla fornlämningar och sånt. Jag är intresserad av sådana. Jag är intresserad av att känna. Jag tar med mig saker som jag vet att jag tycker är intressant.
Fan vad fint.
Och säger jag så här: varsågod Henrik, här får jag. Och sen så efteråt går jag ofta och äter någonting asgott. Och sen så lyssnar jag på musik i bilen liksom.
Och sånt gjorde man inte för sig själv förut. För då var man bakis hela tiden. Så orkar man liksom inte. Då var det bara, jag måste festa. Och sen när jag är bakis så blir det ingenting mer med det. Och sen lär jag mig inte ens vad jag tycker om.
Nej,
egentligen.
Exakt.
För att det spelar liksom ingen större roll på något vis. Men hur har du, för du har precis slutat med din antidepp väl?
Ja, just det.
Ja, jag hörde ju dig vandra med Henrik, berättade du det nyligen. Hur går det då?
Det går bra.
Ja. Jag tänkte jag ville bara komma in på det, hur du har hanterat din ångest efter alkoholen och sådär.
Alltså, jag började ju med antidepp innan jag slutade dricka. Och det var en jättestor, det var väldigt nyttigt för mig. Det var väldigt, väldigt, väldigt bra av mig. Jag skulle verkligen rekommendera det om du har problem. Så ta den hjälp som finns. För mig var det som att öppna en dörr in i mig på något sätt. Och det gjorde också att jag kunde sluta dricka, tror jag. Så att jag tror att det där att jag fick hjälp med min ångest på ett medicinskt plan. Även om jag skulle nog vilja säga att i alla fall i mitt fall så är medicinen inte någon lösning. Liksom. Men det hjälpte mig att öppna dörren in i våga det där, ta steget och sluta dricka. Nu, jag har ju en jätteintensiv konstig fas i mitt liv. Jag är separerat och jag bor själv igen varannan vecka, förälder, och är vilsen och sådär i tillvaron. Och för första gången på 20 år nästan i mitt liv så har jag ju nu såhär helger och kvällar och sånt själv.
Ja, för ni var
stan.
Ju ihop i 20 år.
Ja, 17 år i alla fall.
Ja, det är ändå jävligt länge.
Ja. Och då kan jag ibland känna, ja, det här är ett solklart fall för gamla Fylle Henrik att komma fram. Liksom. Ja. Här hade jag ju varit ute på kvällarna. Jag menar, det finns ju massa krogar där jag bor. Det är bara att gå ner och sätta sig. Jag kan bli stammis någonstans. Jag älskade idén om att gå och sätta sig på samma ställe varje kväll. Och så. Och så har jag slutat med antidepp, vilket gör att det är ju, allting känns mycket mera nu.
Såklart.
Mm. Så jag är ledsnare än vad jag brukar, men jag är också gladare än vad jag brukar. Det är mycket som det svänger nu så här i början. Men det går bra. Och jag saknar inte alkohol. Jag saknar kanske att ha någonstans att rymma till som ofelbart kommer att hjälpa mig. Liksom. Det är ju svårare när man inte har en substans att ta till. Det är ju svårare, men jag måste ju göra saker själv. Man måste anstränga sig
på ett helt annat sätt, absolut.
Men för mig har meditation varit ett jättebra verktyg.
Ja, du har ändå börjat meditera, för jag har hört dig säga att du inte har gjort det så mycket innan.
Nej, jag har ju hela mitt liv velat göra det.
Ja.
Jag har tänkt att jag behöver meditation. Och läst mycket om meditation och försökt och sådär. Men det är väl någonting som att jag har känt mig så himla främmande inför det. Både kulturellt och typ intellektuellt. Nej, inte intellektuellt utan kulturellt och typ att det ligger inte för mig. Därför att jag är en spattig människa. Jag kan inte bara zen.
Ja, men det är det som är sjukt, för det är sådana som oss, säger jag, som behöver det där som mest.
Ja, och det var först när jag lärde mig att det är inte meningen att jag ska sitta och golva mig själv som någon slags betablockerare. Ligga utslagen på golvet i en timme under meditation. Det är inte det som är meningen. Jag ska ju vara här med det jag är. Mm. Det som är just nu. Och varenda gång som jag mediterar och försöker fokusera på min andning till exempel. Och så börjar tanken glida iväg. Och så märker jag det. Och så säger jag fan. Så har jag börjat försöka tänka. Ja, men vad bra. Nu märkte jag det. Det är det som är meditation. Att märka det man genomförs av. Det som händer en. Och det var först, tror jag, när det började hända som jag kände att det här är någonting som hjälper mig. Det gör det på riktigt.
Wow.
Ja, men det är fortfarande ett jobb som man måste göra. Det är ju inte som att trycka på en knapp bara.
Men du har fått in det som daglig rutin typ, eller?
Ja, jag försöker att göra det varje dag. Åtminstone 20 minuter liksom, sitta på dagarna.
I tystnad bara, eller guidat?
Nej, i tystnad. Och så jag har andningen som mitt ankare.
Just det, liksom. Det är bra.
Ja.
Nej, för att jag hörde om en studie där man fick välja mellan att få en elstöt eller att sitta med sig själv i 15 minuter i tystnad. Och vet du att 60% valde elstöten? Alltså det är så obehagligt att sitta med sig själv. Mm. Så det är inte så jävla konstigt att man har svårt för att få in meditation i sin rutin.
Nej.
För det är, och särskilt när man har använt alkohol på det sättet med att man flyr liksom. Mm. Så är det liksom så mycket som finns där som vill komma fram, som man är så här, nej men då ska jag börja träna istället, jag ska börja det här istället. Alltså man fortsätter den där flykten på så många sätt.
Mm.
Så det tar tid att landa i sig själv, och det är läskigt som fan, men som du säger, det ger så jävla mycket. Gud, jag svär i den här podden hela tiden, jag hör mig själv göra det hela tiden.
Usch, istället för alkohol börjar du svära.
Ja, jag blir beroende av att svära.
Hoppa rätt på det liksom.
Ja.
Ja, men då är det så.
Min psykolog hör mig nu, hon förstår vad vi ska prata om nästa gång, tror jag.
Ja, ja, får dela med.
Ja, nej men så det är svårt i alla fall. Men det är, jag kan verkligen känna från meditation lite den här hög, alltså så här, lite känslan som jag kunde få från alkohol kan jag ibland känna från meditation. Mm. Man blir så här, på ett härligt sätt.
Jag kan ibland känna när jag under vissa stunder, men de säger att man inte ska hålla på och säga så här, för det är inte själva effekten som är det viktiga. Det viktiga är att jag ska vara här med mig, inte att jag ska uppleva olika saker.
Exakt.
För det är precis det som är hela grejen med varför vi flyr från saker in the first place. Vi vill in i nya tillstånd hela tiden. Men att sitta där och vara precis det jag är, med precis det som genomförs just nu. Men det som är så himla sjukt med det är att när jag gör det, så uppstår ibland ren lyxalighet.
Liksom. Ja, det är då häftiga saker händer.
Mm. Alltså det är inga flashar och inga hallisar och inga stora, jag, ingen egodöd eller så, utan jag känner mig lycklig. Genuint lycklig.
Wow.
små stunder liksom. Och då kan jag känna, när de kommer, så kan jag tänka, nu ska jag vara kvar i den här ett tag. Så kan jag vara väldigt så här, försiktigt, varsamt, bara vara kvar i den där känslan. Och då börjar jag snyfta av lycka och glädje. Precis som jag kunde göra på fyllan ibland. Så det är fint.
Ja, jag gråter alltid när jag mediterar.
Gör du?
Det är jätteskönt.
Ja,
jag har till och med kunnat komma till att jag tycker det är skönt att gråta.
Ja, fint.
Men du har verklighet in i det här. Jag såg att du hade en sån här, vad heter de här, harmonium, de här dragspelsgrejerna. Alltså, vad heter de så?
Alltså, det indiska namnet är Shruti Box.
Ja, det är så det heter. Okay.
Jag vet inte om det är samma som ett harmonium. För det är inga tangenter, utan det är bara en ton som man kan ställa in liksom, olika ackord. Liksom.
Spelar du på den och sådär?
Ja, det är som en meditation ju.
Ja, du använder det liksom i det där syftet.
Ja,
det
kan jag göra ibland. Häromdagen så var jag, det var det du såg på Instagram. Eller?
När du satt i regnet.
Ja.
För jag älskar också regn.
Gör du det?
Ja. Jag vet inte om det har med nykterhet att göra, att jag vill inte sitta på utserveringen längre ändå. i solen så det kan lika gärna regna hela tiden.
Nej, men,
jag tycker om regniga somrar.
Jag med.
Skjut mig gärna, men jag tycker det.
Nej, det här är en underbar dag som är idag.
Ja, jag tycker också det.
Det heter, det finns något särskild doft, jag glömmer bort vad den heter nu, som regn ger ifrån
ja,
sig.
Ja, som du pratade om i Sonen med Henrik. Henrik, nu kommer inte jag heller ihåg vad det heter.
Som vi är mer känsliga för än vad hajar känsliga för blod.
Vad heter det på P? Oh, skitsamma, jag kommer inte ihåg.
Petrikor.
Så var det, ja.
Vi är mer känsliga för den doften än vad hajar är för blod. Vi kan känna det i en miljarddel av liksom.
Varför är det så?
Antagligen, det finns många teorier. Ja. Men antagligen för att vi har varit i behov av att veta var det finns vatten.
Aha. Smarta vi är, ja, som människor byggda. Ja.
Ja, jag älskar det. Jo, men den där använde jag. Det finns någonting, har du provat det någon gång?
Nej, bara, jag har aldrig gjort det, jag bara lyssnar på dem.
Ja, men låt säga att du har en, det behöver inte vara ett instrument, typ kaffebryggaren, om du har en sån maskin. Liksom, bara låt den vara, och sen kan du bara typ prova att lägga en ton och harmonera med den. Det behöver inte vara låta bra eller någonting sånt, bara liksom låt det ligga det. För mig har det alltid varit en meditativ sak att göra.
Mm.
Att typ ta ett ackord på en gitarr eller slå på en tangent på ett piano, bara en ton om och om igen. Och så ligga med någon typ av melodi som man bara hummar för sig själv. Gärna någonstans där det ekar eller det fina akustik i trapphus eller whatever. Det är så skönt. Efter ett tag så är man tom.
Wow, ja. Vad häftigt, det ska jag testa.
Gör det.
Bra tips också till den som inte kan sätta sig ner i meditation utan om man vill börja med någonting.
Exakt.
Någonting annat så är det skitbra också. Går du fortfarande i terapi och så nu?
Nej.
Jag tänker om det finns andra ångesttips eller så här som vi ska gräva fram.
Alltså så här, jag slutade med antidepressiva för 2 år sedan. Sen kom jag ångesten tillbaks, då blev jag rädd och så började jag äta dem igen. Det är skitjobbigt att sätta in dem. Det tar flera månader av ångest och skit för mig. Och nu gör jag det inte mer liksom. Kort efter att jag hade satt in dem igen så började jag... Eller i den vevan så bestämde jag mig för att lära mig meditera. Jag gick också KBT. Det har jag aldrig gjort förut om ångest. Och då började jag hitta ett sätt att liksom säga ja till ångesten på ett helt annat sätt.
Acceptera den.
Och nu känner jag lite så här. När den kommer så känner jag mig lite spänd på. Vad fan är det här nu då? Liksom. För mig har det handlat om att acceptera att jag kan inte sätta ord på allting.
Mm.
För det är det värsta för mig. Sen tror jag det är olika människor har olika ångestproblematik. Men jag är rädd för det jag inte förstår, som jag inte kan sätta ord på. Det känns som att jag är under hot just nu. Jag vet inte vad det är. Jag har ingen aning, men det känns helt sjukt. Kanske håller jag på att bli galen, jag vet inte. Kanske kommer jag dö, kanske är det någonting i min kropp. Eller så är det bara någonting som jag inte förstår. Eller det är någonting jag inte förstår. Och att då har meditationen och mindfulness tankar överhuvudtaget och KBT hjälpt mig att befinna mig kvar i det där. För jag tror att ångest är en signal, ett meddelande, en gåva kanske till och med. Jag tror till och med att min ångest kanske till och med är någonting som, om jag inte var så jävla rädd för det, så skulle jag kunna bygga saker av den, göra saker av den, förstå mig själv bättre.
Ja, jag känner mycket ångest i bröstet när jag mediterar, och då brukar jag försöka trösta mig med att den gör mig närvarande, för jag sitter ju och känner den här och nu liksom.
Exakt.
Så den hjälper ju på det sättet väldigt, väldigt mycket.
Det finns en munk som heter Yongu Rinpoche. Han har varit jätte inspiration för mig. Han var liten hade han panikångest. Han är uppvuxen i Indien, i bergen. Och när han fick panikångest, han blev rädd för åskan eller gäster eller främmande människor. Han var ett barn och så här. Och hans pappa var någon typ av framstående meditationslärare. Han sprang och gömde sig med ångesten följer efter. Han pratade jättemycket om det här. Then I run and hide. And anxiety come with me in the shelter. och sen gick han och började lära sig meditera. Och då blev ångesten hans ankare i meditationen. Så istället för att fokusera på, låt säga, andning eller en gång eller vad som helst, så blev ångesten, själva känslan av ångesten, hans fokus, hans ankare.
Wow.
Hans object of meditation.
Vad fint.
Ja, och jag måste säga, när jag provar det, när jag mår piss. För det gör man ju.
Ja, det ja. Hör till livet.
Ja, när jag mår piss. Så är jag, så försöker jag låta piss vara mitt object of meditation. Och det som händer för mig, nu vet jag att jag pratar alldeles för mycket.
Nej, det gör du ju verkligen inte.
Okej. Men när jag betraktar min egen känsla, speciellt om det är en stark känsla, och betraktar, det låter så provocerande, det låter som att man bara betraktar. Det handlar om att man bara försöker, det är inte så jävla, det är inte så märkvärdigt. Man försöker bara erfara det man känner på ett sätt som inte innebär att man går in i det.
Mm.
Försöka titta på det ungefär som om man tittade på det på en filmduk.
Exakt. För man, då, det, och det är där man lär sig med meditationen, är ju att vara avståndstagande från både tankar och känslor på något sätt, att kunna se på det utifrån och inte bara vara det.
Nej, och det är inte att fly från det, det är bara att ställa sig på lite håll.
Exakt. Liksom. Exakt.
Och så när jag har gjort det, jag till exempel har ångest, så kan jag tänka att jag liksom har den här ångesten. Försöker jag på riktigt, utan att hålla på att forcera det, skaffa mig en uppfattning om hur den ser ut kanske, eller hur den känns, eller om den är kall eller varm, eller vad den består av. Mm. Eller, utan att hålla på att sätta massa ord på det. Mer en känsloövning. Och det som händer nästan varje gång, med varierande framgång, är att den blir gas och luft och försvinner.
Wow.
För jag kommer inte åt den. Den är ju ingenting. Nej. Den är ju bara en känsla, och en känsla är ett moln som passerar genom våra himlar. Eller vad man ska säga.
Exakt. Wow. Och jag älskar det här filosofiska som blir när man pratar känslor.
Ja,
det är underbart. Jag tänkte på, eftersom att du ofta får prata om typ så här bullybumpa och sömn, är det någonting som du skulle vilja prata mer om när du gästar saker?
Oj. Nej. Vet du vad jag tycker är det som är fint? Det är när man får prata länge.
Ja.
Ofta när man gästar saker så kommer man in, speciellt om det är radio eller tv.
Liksom. Ja, då ska det gå så jävla fort.
Det tar 10 minuter, ja. Man kanske 5 minuter. Man ska in och ut, det blir snabbt. Liksom. Och då måste man börja tänka i soundbites. Vad är exakt det? Nu kan jag ju släppa loss här.
Mm. Det är bara att köra på. Du kan köra ett avsnitt med Somna med Henrik här om du vill.
Fan vad lyxigt. Ja.
En bonus track
ja,
alltså.
Ja, just det.
Ja, men det måste jag ändå säga, att jag tycker det är så jävla ballt, för att du är en jävligt kreativ person. Alltså alla grejer du kommer på med dina poddar och liksom allting, du är också ett livslevande bevis då på att man behöver fan inte alkohol för att vara kreativ.
Nej.
Eller hur?
Nej, verkligen. Det är tvärtom.
Ja. Att du har kunnat slutföra dina projekt också. Eller faktiskt köra på med dina projekt.
Gud vad jag har druckit och försökt vara kreativ.
Gud, jag med. Och alla idéer jag kom på fyllan. Bara, det här ska jag göra. Och sen så skrev man ner på telefonen. Och sen bara dagen efter, bara, vad har jag kommit fram till igår?
Ja, jag med. Och sen, också tvärtom. Att så här, jag måste få ur med det här. Jag har ju alltid haft en massa uppdrag liksom, genom hela min karriär. Jag har haft olika, så jag måste skriva saker eller leverera saker. Och då kan man säga, nu ska jag skriva det här åt symfoniorkestern i Norrköping. Nu måste jag dricka vin för att få inspiration. Och så det som händer när jag dricker vin är att jag bara tappar intresset helt och hållet och börjar ringa kompisar istället.
Jag vet. Man har inte lika mycket tålamod. Jag har dåligt tålamod annars, men då blir det liksom ännu mer.
Nej, eller
attention-spanet blir bara...
Bara lust ju.
Åh, herregud, skönt att vi slipper den här skiten nu.
Ja, verkligen.
Du fyller ju 50 snart.
Ja.
Vad händer då?
Ingenting.
Ska du inte fira?
Nej, jag tror inte det.
Någon liten tårtbit kanske
jag
kan äta.
Alltså så här, jag ska gå ut och äta med folk jag tycker om. Men ingen fest eller sådär.
Men alltså fester är ju lite så här, jag brukar alltid åka ut om något på min födelsedag så jag slipper fira mig själv.
Aha, det är tips. Det är en bra idé.
Ja, brukar åka på soloresor.
Jaså?
Ja, så åker jag själv någonstans, är jag där en vecka över min födelsedag.
Har du alltid gjort det?
Jag har gjort det i många år. Har du något snyggt att avsluta där? Bjuda på. Det känns som att du är mer kreativ.
Nej, men jag försöker tänka så här.
Alltså, jag får lite prestationsångest när jag hänger med en kreativ person som du.
Men gud, det är himla.
Jo, men så nu får du komma på någon.
Okej. Okay. Nu fick ju jag inte alls någon prestationsångest. Men så här då. Alltså,
du avslutar, förlåt, nu skulle du säga någonting.
Så vitt som vi vet åtminstone, så är den här stunden på jorden den enda vi får. Och det kan hända att den blir lång eller kort eller sjuk eller frisk eller så. Men är inte den allra viktigaste grejen, oavsett vad som händer, liksom, oavsett vad man väljer att göra i sitt liv, är inte den viktigaste grejen ändå att man är med hela vägen? Att man är med hela vägen så ärligt som man bara kan. Och jag hittar bara på nu. Jag vet
men det
inte.
Är skitbra!
Ja, är inte det det som är själva vitsen med livet? Det gör ont för alla nästan hela tiden. Det händer skit nästan hela tiden. Det kan vi inte ändra på. Vi kan inte ändra på det. Det är som det är. Det som händer, händer. Vad ska vi göra med våra liv? Vad är vitsen med livet? Är inte det bara att leva det? Och vad behöver vi göra för att leva det? Vi måste ju åtminstone se till att vi på ett grundläggande plan är friska nog och fortsätta leva. Liksom. Är det det? Är det min sens moral?
Det var jättefint. Mm. Och jag hade egentligen velat säga innan att jag vill göra som du gör i Somnum, Henrik, att du bara slutar, att vi bara slutar där. För du brukar ju göra så.
Mitt i meningen?
Ja, att du bara, sen när det har gått en timme så slutar du bara.
Mm.
Ja, så ska vi sluta bara? Nej, jag har alltid sagt tack för att du kom hit, men nu ska inte jag göra det, utan nu...
Varsågod, nu ska jag säga någonting som slutord här.
Ja.
Det allra viktigaste som jag inte har sagt hittills, det är...
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av Power.